Du lyssnar på Digitalsnack, Sveriges största och grymmaste podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. Och i det här avsnittet får ni höra när vi på Digitalsnack tillsammans med Acast ger våra absolut bästa tips om varför du behöver ha en egen podcast och hur du lyckas med den. Välkommen ska ni vara till Digitalsnack, podden som ger tipsen för att utveckla er social media närvaro. Och i det här avsnittet så begav oss in i poddstudion tillsammans med Acast, den här poddplattformen som ni säkert hört talas om. För just prata om det här växande intresset för att både lyssna på podd men också ha en egen. Och vi på Digitalsnack har ju haft den här podden sedan 2016, samlat på oss massa goda erfarenheter och några mindre bra. Men det blir ju väldigt givande för er, tänker jag, som slipper göra om de misstagarna som vi gjorde. Och även om podden som ni startar kanske inte kommer upp på Sveriges mest 100 lyssnande lista, så finns det massor med fördelar att ha just en egen podd. Man kan bygga varumärke, driva trafik och intresse, skapa mer försäljning eller också ge fler intressanta kandidater till era lediga jobb. Och jag tycker också symbiosen mellan podd och sociala medier är fantastisk. Podden ger massvis med kunskap, kloka insikter som också era följare i sociala medier kan få ta del av. Det ger ett mervärde att följa er. Och åt andra hållet blir också om ni har väldigt bra sociala mediekanaler, alltså en bra strategi och också byggt upp en bra relation med era användare, då blir det också ett utmärkt sätt att också nå ut med sin podd. Men det kan också vara en utmaning att ha en egen podd. Det kräver ju en röst eller två eller fler. Och vem skulle det vara just i ditt företag eller organisation? I den här podden så tillhör den här rösten som ni lyssnar på i alla fall Cecilia Victoria Kärberg. Jag brukar ha Jenny med mig i den här, men hon är fortfarande föräldraledig. Men istället så kommer ni få lyssna på Jenny Ram som har en gedigen erfarenhet när det kommer till media, ljud och podd i synnerhet. Och just nu är hon chef för Acast i Norden och nu ska ni få alla våra absolut bästa argument varför du behöver satsa på en egen podd under 2024. Jag brukar ju välkomna gästerna till Digitalsnackpodden, men idag är vi ju hos dig, Jenny, på Acast.
Ja, och du är så varmt välkommen till oss, Cecilia. Kul att ha dig här.
Tack snälla. Fantastiska kontoret här på Acast som ni har i Stockholm. Och du, Jenny, är ju bossen i Norden över Acast. Vad behöver vi mer veta om dig?
Ja, jag har varit i mediebranschen i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag började som TV-planner på Kanal 5 och gick vidare till MTV under en MTV-era. Och gick vidare till Bonnier där jag var i några år. Och rollen jag hade innan jag kom hit var ansvarig för alla lifestyle-titlar som affärsområdeschef. Och nu är jag som sagt här på Acast, varit här snart 1,5 år, vilket jag älskar. Och älskar podcast.
Mm. Och vi pratade ju om något mer så där, som du också älskar. Och då skojade jag och sa, du kan ju till säga något personligt om dig själv. Typ att du älskar saltlakris.
Ja, och det gör jag. Den delar väl topp 3-listan här på vad jag älskar i mitt liv.
Podd och saltlakris. Ja. Alltså det låter ju en fantastisk kombination.
Ja.
Men Acast som sagt, om det är någon av lyssnarna som bara, what? Aldrig hört talas om Acast. Vad är Acast?
Acast är egentligen i grunden ett techbolag som har byggt en techplattform för hosting och distribution av poddar. Grundades 2014, så nu har vi varit med ett tag. Och hela vår idé bygger på ett öppet ekosystem för podcast. Så vi verkar för en demokratisk, öppen plattform för distribution av podcast som vi monetariserar på. Och i mitt fall då i Norden.
Mm. Och vi har ju jättemycket att diskutera i den här podden. Det blir som ett så här metaverse. Vi ska prata om podd. Vi är i en podd och vi är i ett poddbolag just nu. Vi kan väl börja, hur ser poddlandskapet ut i Sverige idag?
Ja, till en början. Alltså, svenskarna, de toppar ju listan över världens mest poddlyssnande folk.
Det är så?
Ja, och det gör ju Sverige till en av de mest mogna marknaderna. Och det är ett medieslag som finns i konsumenternas vanor dagligen och som ständigt växer. Och intresset för poddar har, skulle jag säga, aldrig varit större än vad det är.
Och det har man ju faktiskt kunnat sett i Svenskan och internetrapporten som kom för några veckor sedan.
Ja.
Där man ser att nästan hälften av alla svenska internetanvändare över 8 år lyssnar på en podcast nu.
Ja, det är helt fantastiskt.
Verkligen. Och öka liksom antalet poddar i linje med hur många som lyssnar. Jag tänker lite så här att med Instagram i början så var det så sjukt många som postade saker och ingen ville titta på det. Ja, men hur är det i poddvärlden? Ökar antal poddar i förhållande till hur många som lyssnar?
Bra fråga. Alltså, om man tittar på antal poddar som är ett visst mått. Så vi kan med säkerhet endast tala för Acast, hur Acast katalog ser ut. Och vi hostar just nu över 100 000 poddar globalt idag. Och i Norden så samarbetar vi med ungefär 1 600 poddar. Så ja, poddar ökar. Och förra året, om man återigen tittar på oss på Acast, så ökade Acast antalet nya poddar till plattformen med hela 130%. Och det är också en global siffra. Så det är ju ett tecken på att marknaden växer även där. Och det finns en podd för alla. För liksom alla intressen.
Det gör det. Jag älskar ju nörderier. Och podd kittlar lite extra i den. För på något vis så har poddandet från start haft den här gyllene regeln att du ska vara så nischad som möjligt. Som vi inte har varit i andra kanaler utan vi har hittat den nischen kanske sen. Och det är det som kittlar lite extra tycker jag med poddandet. Att när man liksom hittar sin nisch och startar sen podden om den. Och tycker det är intressant också när man ser statistiken att det är 90-talister och 80-talister som är de som lyssnar allra mest. Och faktiskt lite mer kvinnor som lyssnar på podd än män.
Ja, jätteintressant.
Men varför vill man starta en podd då?
Ja, det finns ju många olika anledningar till det. Du har ju också dina anledningar, jag hör på ett tag ju. Det ska vara intressant att höra. Men ja, för det första skulle jag säga att vem som helst kan ju faktiskt starta en podcast. Precis som intresset för att lyssna på podd så är intresset att starta en podd minst lika stor. Så egentligen om man ska ge tips så är det ju till företag eller blivande kreatörer att ställa sig frågan då, om man ska prata om varför man ska starta en podd. Vad är syftet? Varför ska jag starta den här podden? Oavsett om det är så att man vill utbilda och informera kring något specifikt ämne eller nå ut och berätta sin historia eller om man vill intervjua någon intressant person så finns det ju oändliga möjligheter. Men också möjligheten inklusive att tjäna pengar som kreatör. Men det tar tid också. Det kräver mycket passion skulle jag säga. Och så att därför är det av allra största vikt att man liksom hittar sitt varför innan man sätter igång.
Ja, men verkligen. Jag hade kanske inget tydligt varför vi startade den här podden. Mer än att jag var trött på att blogga och tänkte podd var så ett mycket enklare format. Och du säger, alla kan podda. Det kan man. Men jag skulle nog säga att det var svårt. Det är ju mer tekniskt krävande om man har en blogg att podda. Framförallt om man inte har jobbat med ljud innan. Så ja, jag tänker att det är lite både och. Men ja, jag har aldrig ångrat det.
Bra.
Så
jag tycker ni gör det bra. Fortsätt bara.
Har alla nytta av en podd? Ska man tänka att den är mer intern eller för skojs skull? Eller?
Ja, nej men alltså, podcast har ju med åren blivit ett otroligt uppskattat media. Dels för att det är så lättillgängligt för lyssnaren. Och det kan också generera en hög räckvidd som också skapar engagemang. Men också för att det är ett väldigt så här, intimt medieslag. Som har en förmåga att faktiskt beröra människor. Att ha de där lurarna på sig. Oavsett att man kan ju sitta, eller sitta, man kan stå och göra ganska tråkiga vardagssysslor. Men pluggar du i den där podden som du gillar, då blir allting mycket enklare och lättare och trevligare. Mm. Men funderar man som företagare eller kreatör att starta en podcast, så skulle vi rekommendera Paycast att man gör ett ordentligt researcharbete. Mm. Och se, liksom, finns det något hål att fylla på marknaden? Mm. För nytt och mer inspirerande innehåll. Och se till att det finns format man satsar på. Att det är någonting man tycker är kul själv. Och ett ämne som man gärna brinner för. Så att innehållet känns äkta och autentiskt. Trovärdigt för lyssnaren att ta del av. Mm. Sen kan anledningarna vara många. Mm. Om vi ska gå in på dem. Vilka mål man skulle kunna ha med podden.
Mm. Ja, men precis. Och jag tänker också långsiktighet. Att det är många som startar poddar, men kanske inte håller i så himla länge. Och det här med passion som du pratar om. Mm. Det gör ju att man håller i längre. För att man hittar mer saker som man vill faktiskt fortsätta prata om. Mm, ja. Så den är faktiskt jätteviktig, tycker jag. Men om vi tittar på, eller om man tittar på poddlist, eller liksom mest lyssnade poddarna. Man tittar på vilka som man ser på Acast är de mest lyssnade på. Ja, men det är ju kändisar, kända ansikten. Eller att man har teamat upp med ett stort mediebolag. Men så att Dagens Industri har en podd, eller liksom SR eller vad det nu kan vara. Jag menar, vart ska en helt vanlig människa, Jenny, ta vägen i den här? Mm. Känns det hopplöst, eller finns det en chans ändå att lyckas även om man inte toppar någon lista med att ha en podd?
Ja, oh ja. Mm. Man kan absolut lyckas. Och vår mission på Acast är att alla poddskapare ska ha möjlighet att starta upp sin podcast, oavsett om man är känd eller okänd. Och Acast är en av de få globala plattformarna som faktiskt tillåter kreatörer att gå från att vara ett hobbyprojekt med kanske inspelning i lägenhet till att bli som stora globala succéer. Och vi har faktiskt en del framgångssagor, så att säga, där kreatörer inte har varit kända innan. Och några exempel på dem är Spöktimmen, om du känner igen dem, mm-hmm, eller känner till dem. Mm. Det började ju faktiskt med ett studentprojekt på universitetet i Växjö. Och växte sig väldigt snabbt till att bli en av faktiskt Sveriges största poddar. Av den till en början okända duon Jenny Borg och Linn Ek. Ett annat exempel är Historiepodden, som startades av två gymnasielärare, Robin och Daniel. Där liksom folkbildning och underhållning möts i en så här superhärlig symbios. Som också har fungerat väldigt, väldigt bra och blivit en av dem som ligger på topplistorna. Mm. Och exempel på företag då, du var lite inne på det, liksom publicister. Men jag skulle ändå vilja nämna två företag som har lyckats med podd. För under åren så har vi ju sett de här företagen att de har liksom valt att addera podcast till sin liksom bredare marknadsstrategi. Bland annat Försvarsmakten med sin podd Försvarsberedd. De utbildar liksom militärer med syfte att öka förtroendet för Försvarsmakten. Eller Banken Skandia med sin podcastsatsning En påse pengar. Mm. Du hör ju namnet.
Ja,
som ska liksom lyfta privatekonomi på ett intresseväckande sätt. Så att syftena kan vara olika.
När man tittar på det så känns det ju som att de är ganska person, liksom individkopplade. Är det viktigt att det är en person som man känner igen rösten liksom gång till gång?
Ja, men det är också en mycket bra fråga. Ja, både ja och nej på den frågan. Eftersom att, som sagt, det går att bygga en podd från att ha en väldigt, väldigt bra idé. Och sen visar sig att lyssnarna tycker om idén och vill fortsätta lyssna. Då vill man ju ändå ha lite igenkänning. Det är på samma sätt som att släppa ett avsnitt på en fast dag varje vecka. Det är ju bra för podden. För att skapa kontinuitet. Och där kommer ju rösten in. Man vill gärna känna igen den här rösten. Absolut.
Mm. Och vad är då det mest kritiska med att starta en podd för att den ska, om man verkligen kännas som en bra podcast? Mm. Alla kan ju göra poddar, men om man ändå vill sikta på en riktigt bra podd, vad är de kritiska momenten som behöver liksom checka i?
Ja, jag skulle vilja säga att det är fyra. Mm. Alltså fyra stycken. Om jag ska dra dem. Mm. Så skulle jag börja med att säga planering. Någonstans måste man börja, det är faktiskt när man liksom har hittat det här varför, syftet. Att man är förberedd med planeringen. Vad krävs det för ingredienser för att nå den här framgången som man vill nå? Och att man lägger tid på att strukturera upp sitt innehåll ordentligt för att göra det trevligt för lyssnaren. Skapa en snygg och inbjudande omslagsbild. Den är viktigare än vad man tror, för det är det första man möts av som lyssnare när man ska leta. Vad vill jag lyssna på idag? För just omslagsbilden är ofta som sagt det första man ser. Så ju mer planerade förberedelser, desto bättre. Det andra är inspelningen. Alltså det behöver inte, du var inne på det där, att det kanske är lite mer tekniskt och kostar, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Att investera i en bra utrustning och en bra mikrofon kan vara en god idé på lång sikt. Och när det kommer till klippning så finns det ju flera bra gratis inspelnings, liksom klippprogram som man kan använda sig av. Sen kommer vi till det tredje, det är distribution. Att välja en hostingplattform med omsorg. Om man vill nå ut med sitt innehåll brett så ska man samarbeta med en podcastplattform som möjliggör just det. Och vi, som jag nämnde inledningsvis, vi på Acast tror starkt på att alla poddar ska finnas tillgängliga där vem som helst kan lyssna genom det här öppna ekosystemet. Fjärde punkten, en lyckad lansering. Så passa på att släppa kanske 2-3 avsnitt från början under premiärveckan.
Gör
så att
inte
man ger...
som digitalsnack. Laddade skitmycket för det första avsnittet. Mm. Och sen när alla hade lyssnat på det, då dröjde det liksom 1-2 veckor innan nästa avsnitt släpptes. För att vi tänkte att det var en bra strategi.
Yeah.
Och när vi stod där så kände vi så här, vi borde ha laddat den här plattformen precis som man gör med ett Instagramflöde.
Ja.
Man lägger ju inte bara en bild och så här, följ oss på Instagram. För ingen vet ju vad de har, alltså förväntan av att få lyssna eller se mer.
Precis så.
Och man måste ju bygga den här kanalen. Det måste finnas en plattform när man släpper. Ja. Ja, det är så smart.
Mm. Så fler avsnitt från början. Mm. Se till att publicera avsnitten också samma dag. Det var vi också inne på.
Mm.
Samma tid helst under veckan.
Mm.
Så får du din följarskara. Och därmed kan du växa.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag, i och med att det är en podd så är ju ljudet så otroligt kritiskt. Att det är bra. Och vissa poddar som jag släppt har ju ljudet blivit dumt i. Och vi får feedback direkt. Så här, men herregud, vad var det på med ljudet?
Mm.
Så det har vi lärt oss den hårda vägen. Ja. Att det krävs ganska mycket att få till ett bra ljud. Så där har vi outsourcat helt och hållet. Liksom, att vi spelar in ljudet själva. Men vi skickar det till proffs som klipper ihop, justerar ljudet. Framförallt när man är flera röster. Du och jag har olika nivå på våra röster. Så att de också inte blir en område högt. Och så någon pratar jättelångt. Okay.
Du ser, viktigt.
Och det är också jättestörsamt när man lyssnar. För det bryter på något vis det lugnet som du pratar om. Att man bara vill att podden ska finnas där och man gör saker. Då vill inte att det ska vara ett störelsemoment som man tänker på.
Nej.
Så jag håller med att ljudet...
Den hårda vägen. Ja, det är bra att få feedback.
Mm.
Det är inte dåligt.
Ja, men verkligen. Och det här med långsiktighet tänker jag också, som vi pratar mycket om. Att göra den här planen kanske för ett helt år hela tiden. För det är så lätt att hela tiden...
Gör ni det? Planerar ni ett år framåt?
Ja, varje år. Så att nu börjar vi ju planera för nästa år. Sen händer det ju så otroligt mycket i våran bransch.
Ja.
Men vi skissar på lite teman och framförallt personer som vi vill ha med. Så vi är förberedda på att de kommer kontinuerligt.
Mm.
Så men det är jätteviktigt för att hålla den vid liv.
Ja. Ni boxar ju, tickar in alla de här 4 stegen för en lyckad lansering. Så att, bra.
Mm, och sen tänker jag också, vi pratade ju om omslagsbilden. Den tar jag till mig verkligen. Den är nog den svåraste. Och det tänker man kanske inte så mycket på. Att det är ju också det visuella när man ändå lyssnar. Det är ju där man möts av först och sen sätter man på ljudet. Men det är också när man väl har satt på podden att man också får en igenkänningsfaktor på att man har hittat ett sound som man håller i.
Yes.
Vi har haft exakt samma liksom theme, digitalsnack theme sen vi startade 2016. Och den använder vi också när vi föreläser, kommer upp på scen, så har vi det ljudet. Det är liksom digitalsnack sound. Och det är så lätt att tröttna själv på all marknadsföring.
Ja.
Så att när man själv har tröttnat på sitt ljud, sin layout, sin grafiska manér, då först mottagaren redo eller har uppfattat det sambandet. Så att det gäller att hålla i och hålla ut.
Ja, och det är bra. Och det är just det som med ljudets kraft, vad det faktiskt kan göra. Och att ni har ert sound, det är helt rätt. Hålla i, det är ni, det är trademark för er.
Mm.
Så att, helt rätt.
Ja, men det där man...
Tröttna inte.
Alltså, alla vet
ja, visst,
så att man måste hitta sitt egna sånt.
Mm. Ja.
Men vi pratade om, vi sitter ju i en superproffs i studio just nu, såklart. Men, och du pratade lite om, men det behöver inte vara en sån jättedyr utrustning. Men hur får man till det i om sovrummet, du pratade så här, i sin lägenhet, hur får man till ljudet ändå?
Nej, men det här med ljud som vi pratar om, ja, alltså de flesta människor kanske inte har tillgång till professionella studios, så att man får tänka på att spela in på en plats där ljudet inte studsar i rummet. Nu sitter vi som sagt i en studio, den är inte jättestor och det är en anledning. Det ska inte vara, det får liksom inte studsa. Och det här är inte ett skämt. Man kan sitta i garderoben.
Vi har gjort det.
Har det?
Ja, absolut. Vi hade vår första poddintervju med Cure Media.
Ja.
Var en garderob hos Cure. Men alltså det var, tror det var typ så här energidryck på golvet i staplar. Liksom. Det var deras lager egentligen. För de hade bara för stora rum. Vi bara, det här går inte. Så vi liksom tryckte in oss där i deras lilla lagerdel. Ja, helt fantastiskt.
Nej, det var härliga minnen. Vad roligt. Nej, men garderoben. Inte helt fel. Just det här med stora utrymmen kan ju bidra till liksom oönskat eko. Så det kan vara bra att spela in i mindre utrymmen. Och att man har saker runt omkring, om det nu är då energidrycksbackar eller liksom mattor som kan dämpa ljudet. Men det finns ju också bolag som har utvecklat så här portabla högtalare och så här minimikrofoner. Där man har liksom använt en väldigt sofistikerad teknik för att inte ta in ljud i bakgrunden. Det är till och med så pass bra så att man skulle kunna använda det på café och restaurang. Eller i naturen, tänk dig. På semestern, du sätter dig i naturen, det är fåglar som kvittar. Kommer inte in, man hör dig. Men det kanske är en lite mer kostsam historia. Det finns i alla fall bolag som utvecklar sådana produkter.
Ja, men det går snabbt med tekniken också.
Ja, det gör det ju.
Mm. Jag tror att vår första utrustning kostade ungefär 5 000 kronor. Och det är ju... allt är ju beroende på vad man jämför med. Men det är ju ändå en överkomlig kostnad, tänker jag, för att få igång en podcast. Du pratar om det här intima med ljud. Man har det i öronen. Kan man förvänta sig att man faktiskt kan driva försäljning av en podd?
Ja. Man kan absolut skapa försäljning genom ljud och podcast i synnerhet, skulle jag säga. För poddar är ju ett väldigt effektivt sätt att bygga sitt varumärke och generera nya intäkter på, då de kan hjälpa till att engagera med potentiellt nya kunder eller om man vill marknadsföra sitt varumärke. För poddar, just det här intima som vi är inne på, det skapar en trovärdighet. Man brukar få ett högt engagemang från lyssnarna. Jag tror det var så kul nu när du berättade att ni fick snabb feedback direkt, att ljudet, hörni, ni måste göra någonting. Det är engagemang. Det är ju välvilja, så det är någonting väldigt bra. Det är ju ett medieslag som liksom behåller mest av vår uppmärksamhet om man jämför med andra mediekanaler. Det finns till och med statistik som visar att 81% av lyssnarna är fokuserade när de lyssnar på podcast. Och att det finns också ett högre emotionell påverkan än kanske övriga sociala medier.
Mm. Kan verkligen skriva upp den. För vår del på Digital Snack är ju podden idag vår absolut starkaste försäljningskanal. Och det är för att vi skapar en trovärdighet. Genom att man har hängt med oss i flera år.
Ja.
Hört hur våra röster låter. Hört vilken kunskap vi besitter.
Ja.
Att man kanske tycker att vi är lite sköna kanske.
Ja,
som individer. och det har gjort att det får en så otrolig stark kraft.
Ja.
Och jag minns när vi åkte ner och skulle ha en föreläsning i Malmö. Det var här typ 2018 eller något. Vi hade haft våran podd i ett och ett halvt år eller liknande. Vi hade våran föreläsning, den var liksom slutsåld sen långt innan. Och vi tänkte sociala medier, det är ju ett intressant ämne. Och sen efter vi var färdiga med våran föreläsning så ställde sig folk i kö för att ta selfies med oss för att de lyssnat på våran podd. Och då, det var så en sjuk upplevelse. För där hade vi suttit och spelat in våra röster och ljud och egentligen aldrig mött publiken.
Nej.
Och där så var det så här, vi möttes i det. Ja. Att de hade lyssnat på varenda ord vi hade sagt de senaste 1,5 åren. Och där stod vi tillsammans.
Nej, det är helt otroligt.
Ja, men det är ju så magiskt. Ja.
Det är den känslan man får. Men som kreatör då, när du sitter där med din mikrofon och spelar in, så du når ju ut. Men man tänker inte på det för att det inte finns en direkt interaktion.
Men precis.
Så att, superhäftig upplevelse kan jag tänka mig.
Mm. Nej, man bygger ett väldigt speciellt band.
Ja, ja, det verkligen. Oh, ja. Så blir det.
okej, man har podden på plats, man ska köra igång, man har sin strategi klar, man har sin nisch på podden. Men då handlar det ju också om att man ska nå ut med podden också. För att har man inga lyssnare så kan det bli lite segt i slutändan att hålla den vid liv liksom, och försöka motivera sig själv att göra fler och fler. Ja. Och hur inkluderar man då den här podden i sin marknadsstrategi så att man verkligen får ut en effekt och får ut den till målgruppen?
Vi brukar säga så här på Acast att att podda är ett maraton, inte en sprint. Och det är precis så man ska tänka när man ska ge sig in i poddskapandet. Mm. Så att du måste förstå din målgrupp. Vad tycker de om? Vad har de för behov och intressen och smak? Alltså du känner din egen målgrupp allra bäst. Om du identifierar det så kan du också vara säker på att du kan leverera ett innehåll som motsvarar och uppskattas av lyssnarna. Men att du också har målsättning. Vad har du för mål med podden? Är det att öka medvetenhet, bygga varumärke eller vill öka försäljning? Så att man sätter upp tydliga mål för sig själv så att det är lättare liksom att arbeta mer effektivt. Och konvertering. Alltså det är också så att man inte ska glömma att fundera på om eller hur man ska konvertera sina lyssnare med tydliga liksom call to actions. Kanske pusha till din webbplats eller om du vill driva trafik vidare till dina sociala konton. Men sen också för att veta hur går det då att mäta och analysera. Så att det finns ju analysverktyg för att se hur podden går och hur målgruppen beter sig. Så att man också kan ta vara på det. Och på Acast så har vi väldigt bra analysverktyg på vår plattform som kreatör då. Där man kan se exakt hur, var och när lyssnarna konsumerar sitt favoritinnehåll. Och så anpassa liksom strategin baserat på de resultaten som man ser där. Mm. Men sociala medier skulle jag säga, det är ett väldigt effektivt verktyg för att nå ut med sin podd, du har ju själv varit inne på. Så man kan exempelvis skapa liksom ett dedikerat Instagramkonto som har samma namn som podden, eller en Facebook-sida kanske för podden, beroende på också återigen målgruppen, var befinner de sig. Och man kan också bygga ett community kring podden och interagera då med lyssnarna för att få den här feedbacken. Be dem kanske prenumerera på podden och be om betyg liksom där de olika plattformarna har den funktionen. Kanske till och med visa behind the scenes material, ta fram roliga audiograms och liknande, teaser från podden, om ni har gäster med exempelvis, och be dem kanske sprida ordet åt er.
Ja, massvis med tips.
Jag hoppas, så mycket.
Jag hoppas att ni antecknar nu, men det som jag tycker är intressant med podd, det är ju att det är som en hybrid mellan de här liksom snabba inläggena som man gör i sociala medier och en blogg som kanske mer så här, jobbar långsiktigt. För vi har ju en lyssnarskara som verkligen lyssnar på varenda avsnitt som vi släpper. Så vi ser när vi släpper podden, då har vi ganska högt lyssnarantal de första dagarna när vi släpper ett nytt avsnitt. Men vi har minst lika många lyssnare om vi tittar liksom 1-2 år efter vi har släppt podden. Så att man ska också titta på både det korta perspektivet med det långa med podd. Att om man gör bra rubriksättning som är vass för varje avsnitt, så är det i sig väldigt sökmotoroptimerat i det långsiktiga, så att målgruppen hittar dit.
Exakt så. Det är också oerhört viktigt. Vi ser ju poddar som är inaktiva som får massa lyssningar fortsatt. Så det är också rätt intressant. Och det är just det du säger. Man söker sig till ett ämne som man vill veta mer om. Och så hittar man det i den här fina rubriken som ni har satt. Även fast det är ett avsnitt som kanske då distribuerades för något år sedan. Mm. Så att, det är också väldigt, väldigt viktigt.
Ja, men precis. Och här är en lärdom som vi gjorde. Att vi ville jättegärna vara aktuella i alla poddavsnitt. Så att i början så hade vi alltid tips om det senaste som hade hänt inom sociala medier. Men i och med att det hände så otroligt mycket i den här branschen. Så att om någon hade hittat det här avsnittet 1-2 år senare och ville lyssna på innehållet, så var det jättegamla nyheter. Och vad gjorde det då med vårt varumärke? Mm. Ja, men vi kändes ju inte relevant alls. Nej. Med tanken att vi var ju liksom i det avsnittet som vi släppte hela tiden. Ja. Så att det där är ju liksom målgruppen och exakt hur det här med data, att se på verkligen när lyssnar man på podden, hur lång livslängd har varje avsnitt, och också förstå vilken typ av innehåll som är relevant att skapa. Så det är superintressant att verkligen inte bara så här köra på, utan att också reflektera över vad det gav för någonting, om det passar verkligen.
Exakt så, analysen tror jag är oerhört viktig att plocka in så att man kan göra ännu bättre framåt.
Mm, ja, men verkligen. Och något annat som ja, men vi jobbar ju med sociala medier på Digitalsnack, så vi använder ju verkligen allt det hela digitala ekosystemet för att få till liksom spridningen av podden. Och där har vi ju nu fått sätta podden var tredje vecka till exempel för att verkligen hinna sprida den, för annars blir det lite stressigt ja, liksom. Så att ja, den verkligen får verka där ute.
Ja, och
att
ja, vi kan... är proffs. Ja. Alltså, ja, varför ska du prata med mig
för? Men just att skapa, du var inne på det, alltså anpassat innehåll för de olika plattformarna. Det är som att podden har ju hos oss ett helt eget manér. Den har ju en egen illustrator-fil med liksom Instagram Stories-formatet, vi har Reels-covern, men vi har liksom podden är paketerad i en grafisk identitet.
Ja.
Och också att vi har tagit fram ett specifikt, ja, men nu när du ska vara med på podden så kommer du få ett eget omslag med dig.
Wow.
Som vi har tagit fram. så vi ser ju också att ja, men gästerna hjälper ju också till att sprida podden. Bara du får ett bra material av oss som vi skapar. Så att det är så många egentligen kanaler som man kan sprida sin podd som man kanske inte tänker på. Men det är ju sina egna kanaler, men också andras kanaler och ens privata personliga kanaler.
Precis.
Så att verkligen nyttja varenda del i det här och tänka att ja, men det är som en process. Liksom varje podd släpps där, ja, kör vi igen och så har vi checklistan i Trello. Så...
Hur lång tid tog det innan ni hamnade där i det här ultimata planeringsschemat?
Ja, men precis. Ja, men det tog ganska lång tid. Det är ju verkligen trial and error. Men sen så, i och med att vi har ganska mycket rutiner sedan innan, eftersom vi jobbar systematiskt med våra sociala kanaler och våra kunders kanaler, så blev ju det ganska lätt och...
Naturligt.
Ja, men precis. Mm. Men vi utvecklar ju det hela tiden, så att det inte ska bli tråkigt, men igenkännande. Vi har liksom ekosystemet med alla sociala kanaler. Vi har också, när vi tittar innehållsmässigt, så går det ju väldigt mycket med det här short video-formatet. Det är det mesta ska paketeras i en video, oavsett om det är en FAQ på webben eller en podd, så ska den ju liksom nu vara ett videoformat helt plötsligt. Mm. Är det så?
Nej, men alltså det där, vi ser ju, vi har absolut märkt att ett större intresse från kreatörerna vill addera video till sitt ljudinnehåll. Så det där märker vi också av. Och det handlar ju om att kunna teasa sina följare på liksom ytterligare plattformar. Och det gäller ju framförallt och kanske mest TikTok, Instagram och YouTube. Och fördelarna med att kombinera då videoinnehåll med podd är att man liksom kan locka in lyssnarna som kanske inte redan har upptäckt podden. Så vår rekommendation där är att publicera tillräckligt korta videos för att väcka det här intresset. Men inte publicera hela podcastinnehåll som video.
Mm.
För då kan man riskera att man kapitaliserar på sin befintliga, eller snarare kannibalisera på sin befintliga lyssnarskara. Och då kan man ju förlora lyssnare till podden. Så det är viktigt att man tänker till där att använda korta videos, teasa mer för att driva till podden än att ha liksom hela avsnitt.
Ja, jag tror också på att framtiden är också rörlig för ljud. Och på tal om framtiden, nu får du ta fram spåkulan här för podcast framtiden. Hur vi ser ju, den utvecklas, den går framåt, blir lyssna på podd. Men vad är det som händer framöver?
Åh, framtiden, det är... Oj, alltså, dels så här, jag skulle vilja börja med att prata med våra annonsörer då. För vi ser ju att större investeringar kommer från annonsörerna. För podcast har blivit lite mer av en självklar del i annonsörernas mediemix. Och det kan man framförallt se från institutet IRM som förväntas, enligt dem så förväntas podcast som medieslag ha en ytterligare tillväxt på 10% nästa år. Men vad vi också ser är att kreatörerna kommer tjäna mer pengar på fler olika sätt. Man utforskar just nu massa olika betallösningar för podd, exempelvis paywall. Modeller. Det behöver inte vara all you can eat så får alla de här podden. Det kan vara liksom förhandslyssningar, reklamfria flöden eller exklusivt bonusmaterial. Och vi märker ju att fler och fler av våra kreatörer, de lever faktiskt på sitt innehåll. Det är de enda de gör idag, som exempelvis Spöktimmen som var inne på förut, eller Rättegångspodden.
Mm.
Men sen ser vi också AI är väldigt spännande.
Ja, hur kan det, det blir så här deepfake, någon annan har min röst när jag är förkyld, som jag är nu. då kan någon annan hoppa in i podden, tror jag.
Ja, tänk dig. Men det där är faktiskt intressant, för att undersökningar visar att majoriteten av lyssnarna, hela 85% faktiskt, anser att det är etiskt accepterat för poddkreatörer att använda AI-verktyg för att skapa innehåll.
Mm-hmm.
Sen behöver inte det betyda att så här, det är någon annan som tar din röst. För AI är ju till för att förhöja, inte ersätta mänskligt beteende.
Mm.
Så det är viktigt att man har koll på det. Men det handlar ju om att skapa högkvalitativt innehåll. Och det kan vara tidskrävande. Och där kan ju AI-verktygen hjälpa till. Och det finns ju en hel del på marknaden. Och jag är helt övertygad om att det kommer fler användbara verktyg.
Och är man nyfiken på lite AI-verktyg kring podd, så lägger vi en länk i vårt bloggavsnitt.
Även annonsörerna kommer att förstå fördelarna med AI. Och inte minst att det öppnar upp för nya möjligheter för hur annonsörer bättre kan analysera målgrupper. Eller se hur liksom, man kan konvertera i poddar. För genom AI så kan annonsörer också förbättra liksom styrningsmöjligheter. Mycket av det finns redan idag, men jag tror det kommer att bli mer utav det. För att upptäcka kanske nya poddar för att nå en specifik målgrupp. Men jag skulle vilja säga så här för att avsluta liksom AI-tankarna. Så vi i alla fall på Acast är väldigt, väldigt nyfikna på alla de här möjligheterna som vi ser att AI kommer att spela i framtiden. Och vi ser fram emot att ännu fler banbrytande produkter liksom kommer att ta den här poddbranschen till nästa nivå. Så AI är ett jättespännande verktyg, såklart. Utan att det blir det du nämnde, deepfake. Jag såg faktiskt ett klipp på en tv-kanal här om morgonen när de hade tagit Ulf Kristerssons röst.
Mm.
När han skulle göra ett anförande för en ny kulturminister som då var en programled på TV4. Det var nästan obehagligt.
Mm.
Framförallt samtidigt när man tittar på en bild på människan som pratar.
Mm.
Och det är väl de med mer karaktäristiska röster. Att man känner sig, det här var... Och det var allt byggt på AI. Så det är ju spännande.
Mm. Ja, men verkligen. Och men stort tack Jenny för att du ville vara med i Digital Snacks sociala mediepodd och prata om podd och vad nyttan är med podd. Och nu hoppas jag att ni lyssnare kommer att skapa och vara nyfikna på att göra din egen podd under 2024. Eller hur Jenny?
Ja, låt oss hoppas på många fler poddar. Det är så otroligt roligt.
Stort tack.
Tack själv.
Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och har du fler tips på ämnen, personer, företag eller organisationer som jag måste intervjua under 2024, mejla mig på cecilia@digitalsnack.se eller skriv till oss i sociala medier. Tack och hej!